Pers fredsaktion. Den betyder fängelsestraff för honom och de andra i plogbilsgruppen. Miljontals människor över hela världen har demonstrerat mot kapprustningen. Tusentals har bestämt sig för att riskera sin frihet i den kampen. I breven från Danbury-fängelset i klassen i Rinkeby berättar Per om sitt och andras fredsarbete. Om icke-våldsförespråkare som Zeta och Mahatma Gandhi. Från Rinkeby kommer frågorna om vardagen i fängelset.
Rinkeby, 6 december 1984.
Hej Per, nu ska jag berätta hur det var förr och hur det är nu för zigenarflicka att leva. Jag har ganska stränga regler att leva efter. Vi zigenare har nästan samma regler nu som på 1800-talet nu. De flesta unga tjejer som inte är gifta har till exempel långbyxor. Det ska ha varit katastrof om en tjej på 1800-talet hade kommit till långbyxor. Då var alla tjejer tvungna att ha långkjol. En zigenarflicka får inte ha pojkvänner, för om zigenare ser en zigenarflicka med pojke, ja då blir det snack och det är inte bra. För zigenarflickan måste gifta sig och då måste man vara fläckfri så att säga. Förr i tiden var det kanske värre, för då bodde man inte i hus utan i husvagn. Så det var väl svårare att gå ut och göra något. En zigenarflicka måste bli en bra hemmafru. Och zigenarlivet då och nu är ganska lika, fast livet nu är, tror jag, lättare att leva. Jag önskar att livet skulle bli lättare för alla. Och jag hoppas att din önskan om fred går uppfyllelse. Lycka till från Melinda.
Hej Per. Tack för brevet du fick av dig. Finns det våld där du lever? På vilket sätt? Hur kan våldet där vi bor eller går i skolan stoppas? Frågar du. Det är klart det finns våld där jag lever. Det finns våld överallt. Det finns många människosorter. Det är punkare, skinheads, mods med mer. Våldet i skolorna kan till exempel knappast stoppas. I så fall måste alla vara överens, men så blir det aldrig. Jag tänkte på tv-rummet i fängelset. Eftersom det finns så många kanaler i USA, då blir det väl bråk om vilken kanal ni ska se. Hur löser ni det? Vad får ni för mat i fängelset? Får ni ingen lön i fängelset eller bidrag? I så fall hur mycket? Hälsningar, Thomas Goffäng.
Hej Per. Jag heter Camilla och går i Rinkebyskolan i 8:e klass. På fritiden håller jag på att dansa jazzdans 2 gånger i veckan. Jag går också och läser för prästen varje onsdag för att bli konfirmerad i april-maj. Och nu kommer lite frågor till dig. Vad får ni för mat? Hur många är ni i varje cell? Många hälsningar Camilla.
Hej Per. Jag heter Sylvia och är 15 år. Jag har bott i Rinkeby i 11 år och trivs ganska bra. Men det finns ganska mycket bråk och knark och hasch här. Jag trivs inte så bra i skolan. Däremot trivs jag när jag var ute och pryade. Jag vet inte om det var bra att göra som du, men det var modigt gjort. Själv har jag inte tänkt så mycket på krig och fred. Jag hoppas i alla fall att det ska gå bra för dig. Hälsningar Sylvia.
Danbury fängelset 21 december 1984.
Hej Linda, Sylvia, Thomas och Camilla. Det var intressant att höra från dig Linda, hur det är att vara zigenarflicka. Jag känner igen det från vad några av mina vänner berättat. De har växt upp i amerikanska småstäder. Där det ofta var svårt för pojkar och flickor att umgås som vanliga vänner. Om man som barn inte lär sig att vara tillsammans med människor av annat kön, hur ska man då som vuxen kunna vara jämställd på sina arbetsplatser och i familjen. Eftersom samhället är så ojämlikt tror jag vi måste lära oss jämlikhet. Och det är nog en process som måste fortgå hela livet. Camilla, du undrar hur många som bor i samma cell. Tillsammans med 50 andra bor jag i en sovsal. Sovsalen är i sin tur uppdelad i så kallade kvadrater med hjälp av skärmar. Dessa utrymmen är 5 kvadratmeter och delas av 2 personer. Själv sover jag i övre sängen i min kvadrat. Under mig sover en miljonär. Han är i fängelset för att ha försökt starta en olaglig bank. Han är i 60-årsåldern, har långt grått hår och är kasinoägare. Bredvid sängen har jag skåp där jag förvarar mina saker. Från början hade jag mina kläder där, men ganska snart fick jag allt för många böcker och brev, så jag fick hänga upp mina kläder på väggarna istället. Nackdelen med det är att det skäls med jämna mellanrum. Kläderna vi har är förresten från militärens överskottslager, och det känns lite konstigt att gå omkring och se ut som en soldat när jag egentligen är fredsarbetare. Ni undrar hur maten är i fängelset. Till frukost får vi antingen flingor eller gröt. Lunchen och middagen består av typisk amerikansk mat, som till exempel hamburgare, bönor, pommes frites, sallad och burkgrönsaker. Jag är ganska trött på maten efter att ha varit här i flera månader. Men ibland får jag tag i en lök, eller kanske till och med en vitlök, och kan piffa upp maten själv. Judge denied bond to Elegicio Briseño. Police arrested Briseño yesterday for allegedly conspiring to bring tons of marijuana into the United States. Briseño was the Minister of Energy and Communications. Du har alldeles rätt om TV:n, Thomas. Det blir ofta bråk om programmen. Men vi försöker lösa det genom att ha en TV-kommitté. Den gör varje dag ett schema för kvällens TV-program. När några inte gillar TV-kommitténs programförslag sker ibland kupper. Kuppmakarna gör då upp eget schema. Grälen under dessa tv-kupper framkallar ett flöde av så fula ord att inte ens en svensk högstadieelev skulle kunna säga något värre. Ni undrar också om jag får någon lön för mitt arbete i fängelset. Jag jobbar ungefär 3 timmar per dag och får lite mindre än en krona i timmen. Det innebär att jag på en månad tjänar 60 kronor. Mina utgifter bara för frimärken är omkring 200 kronor per månad. Så 60 kronor räcker inte långt. Men som tur är har jag ett par grupper här i USA som stöder mig genom att bland annat skicka pengar. Hälsningar Per.
Rinkeby, 6 december 1984.
Hej Per. Jag tycker att ditt brev var jättebra. För du berättar om fängelset och hur det är där. Hur många år ska du sitta inne? Du undrar om det finns våld där jag bor. Ja, det finns det. Det finns nu överallt i Stockholm. I skolan till exempel slåss de utan att du känner den. Du tycker väl att det är kul. Jag vet inte hur man ska stoppa våld där man bor. Jobbar du på anstalten? Hur mycket permission har du? Får du träffa någon du känner? Vad gör du på fritiden? Hur stort är det skadestånd? Jag undrar om du tänker betala det. Om du inte gör det, blir du inte fri då? Vänliga hälsningar, Johnny.
Hej Per. Jag heter Ronny och skulle vilja fråga dig ett par saker. Hur är det att vara där? Vad får du göra på dagarna? Varför tänkte du inte på att du kunde komma i fängelset? Hälsningar Ronny.
Danbury-fängelset, 23 januari 1985.
Hej Ronny och Johnny. Ni undrar hur länge jag ska behöva sitta i fängelse. Före rättegången satt jag 2 månader i häkte. Men jag hade turen att vara fri under själva rättegången. Den tog 7 dagar, fast vi i stort sett inte fick försvara oss mot åklagarens anklagelser. Att motiven till vår icke-våldsaktion inte dög som försvar. Frågan var om vi utfört aktionen eller inte, menade han. Efter att vi förklaras skyldiga dömdes vi till 3 års fängelse plus ytterligare 5 års villkorligt fängelse och dessutom skyldighet att betala skadestånd. Men vi räknar med att bli villkorligt frigivna efter 1 till 2 år. Ett villkorligt straff skulle göra att vi kanske får avtjäna resten av straffet om vi gör ytterligare fredsaktioner. För mig blir det troligen utvisning när jag släpps ur fängelset. Så undrar ni vad jag gör på dagarna? Klockan 6:30 på morgonen tänds ljuset i min sovsal. Sömnigt tar jag mig till duschen där jag vaknar på riktigt. Ifall jag hinner lämna in mina smutskläder till fängelsetvätten och får då rena i byte. Efter att jag ätit frukost bäddar jag sängen så som reglerna föreskriver. Vi ska bland annat vika lakanen på ett bestämt sätt och efter vissa mått. Med jämna mellanrum inspektera vakternas sängarna. Om man bäddat dåligt riskerar man att förflyttas eller till och med hamna i isoleringscell. När sängen är klar skyndar jag mig till min arbetsplats. Jag jobbar som sekreterare på fängelsets värmeverk. Där hjälper jag till och skriver ut scheman för alla som jobbar i värmeverket. Inom fängelset finns en fabrik som tillverkar kablar till kärnvapen. Och jag var lite rädd att bli placerad där. Om jag tvingats jobba med vapendelar hade jag fått vägra för att inte själv bidra direkt till den militära upprustningen. I mitt fängelse råder arbetstvång. Om vi inte jobbar straffas vi med isoleringscell och längre fängelsestraff. Efter lunch går jag till fängelseskola där jag tar en kontorskurs mellan klockan 16 och middagen. Som är runt klockan 18, är vi inlåsta och samtidigt räknas vi. Under räkningen ska vi stå bredvid våra sängar medan vakterna kollar att ingen har rymt. Efter middagen kan vi gå runt i fängelset tills vi låses in igen 9:30. Innanför murarna finns en gård som vi brukar gå runt i när det är fint väder. Detta är en ganska vanlig fängelsesyn, att se fångar som går runt i en cirkel för att få motion och lite frisk luft. Vi har också en gymnastiksal där vi kan spela basket eller lyfta tyngder. Det finns också en boksal som används flitigt. En kyrka och ett bibliotek är dessutom öppna under kvällstid. Själv brukar jag passa på att läsa när jag är ledig. Bland annat försöker jag studera icke-våld som ett alternativ till våld för att lösa konflikter. Jag kan inte få permission eftersom jag är utlänning. Varför vet jag inte. De andra fångarna får permission var 3:e månad. Men jag får ta emot besök 1 gång i veckan. Besöken är viktiga för då får jag höra om livet utanför murarna. Därför är det också viktigt med brev. Många av mina vänner här i fängelset får varken besök eller brev och tappar efter ett tag ofta greppet om verkligheten. Angående mitt skadestånd så tänker jag inte betala det. Det vore att ekonomiskt stödja kärnvapnen. Det vill jag inte göra. Men eftersom jag inte har några pengar kan inte heller myndigheterna kräva att jag betalar. Jag hoppas ni mår bra och varma hälsningar till hela klassen från Per.
Rinkeby den 13 mars 1985.
Hej Per. Det var roligt, intressant och spännande att läsa dina brev. Vi läste dina brev i klassen tillsammans. Nu tycker jag att jag känner dig bättre. Du skriver ganska mycket om hur du har det i fängelset. Jag tycker faktiskt att du inte ändå har det så dåligt i fängelset. Jag hade tänkt mig värre. Jag tänkte svara på din första fråga. Jag tror att det är möjligt att stoppa krig. Om alla hjälps åt och inte struntar i det. Hälsningar, Ömer.
Hej Per. Jag är en tjej på 14 år och jag heter Kristina. Jag kommer från Grekland, men jag har bott i Sverige hela mitt liv. Jag hoppas att du kan svara på mina frågor. Vad saknar du mest i fängelset? Har du några vänner i fängelset? Får du många brev och får dem ofta? Finns det mjuka sängar? Du frågade om det var möjligt att stoppa krig och kapprustning. Jag vet inte om det går att stoppa krig och kapprustning. Och du frågade vad våld är. Det är när en människa slår en annan av olika skäl. Ibland kanske för ingenting. Nej, jag tror inte bara att det är när man skadas fysiskt. Jag hoppas du kommer ut snart. Eller kommer till svenskt fängelse som är bättre. Hälsningar, Kristina.
Hej Per. Tack för dina brev. Det var spännande att läsa alla de många sidorna du har skrivit. Det var roligt att veta en hel del om dig själv. Hur du har det i fängelset, hur du hamnade där och så vidare. På den första frågan, där du skriver om krig, så vet jag inte om det är möjligt att stoppa det. På den frågan du frågar om våld kan jag svara att det finns mycket våld i en skola, även om det inte är så allvarligt. Många slåss och en del blir mobbade. Jag tycker att man måste prata mer om de sakerna och komma på en bra lösning. Många hälsningar, Dina.
Hej Per. Tack för brev vi fick av dig. Jag tror det kan bli svårt att stoppa krig och kapprustning. Vi vanliga människor har ingenting att säga till om. Det är de stora. De lämnar knappt någon hänsyn till de andra. I vår skola kommer det barn från 32 olika länder. Jag tycker det går bra med så många barn från olika länder. I Rinkeby bor det människor från nästan hela världen. Det går bra med dem här. Varför får du inte sitta i fängelse i Sverige? Det du och dina kompisar gjorde var bra och mycket modigt gjort. Men jag tycker att du och dina kompisar fick ett för långt fängelsestraff. Många hälsningar, Rickard.
Danbury-fängelset, 28 mars 1985.
Hej Ömer, Kristina, Dina och Rickard. Jag tycker det är jättefina brev ni skickat mig. Det är roligt för mig att lära känna er. Finns det mjuka sängar? Frågar Kristina. Sängarna är mjuka och vi får örngott, kudde, två lakan, två filtar och en madrass till sängen. Detta är en ganska hög standard för att vara ett amerikanskt fängelse. I andra fängelser som jag varit i har vi inte fått filtar och kuddar. Hittills har varit i 9 olika amerikanska fängelser. Ofta har det varit både obekvämt och kallt och vi fångar har varken fått filt eller kudde. Du Rickard, du undrar varför jag inte fått sitta i fängelse i Sverige. Det finns inget avtal mellan Sverige och USA än om att deras medborgare ska få avtjäna straffen i sina hemländer. Det som jag saknar mest i fängelset är min familj och mina vänner. Förhållandena berör mig inte så mycket. Det svåra är att vara isolerad från det man tycker om. Jag blir glad att läsa att du, Rickard, tycker att det går bra att gå i samma skola som barn från 32 länder. Här i fängelset kommer människorna också från hela världen. Även jag tycker att det går bra att leva med folk från hela världen. I mitt fängelse finns nästan 1000 fångar. Jag är inte nära vän med alla dessa. Men jag ska berätta om några av dem jag lärt känna riktigt väl och tycker mycket om. En man vars namn är Federico kommer från Puerto Rico. Där är han ordförande i en organisation för mänskliga rättigheter. Organisationen försöker dessutom hjälpa politiska fångar som kämpat mot USA:s kolonialvälde i Puerto Rico. En amerikansk jury kallade upp honom till USA tillsammans med en annan medlem av samma organisation. Juryn frågade dem om vilka kontakter de har med en puertoricansk befrielserörelse. De båda tyckte inte att de amerikanska myndigheterna hade någon rätt att få den informationen och vägrade att svara. En domstol dömde dem till 2 års fängelse för att ha vägrat ge information. Under rättegången blev de förbjudna att berätta om förtrycket i sitt hemland. De fick inte heller tala om orsaken till sin vägran att informera de amerikanska myndigheterna om den puertoricanska befrielserörelsen. En annan vän jag har kommer från Vietnam. Davids pappa ställde upp som presidentkandidat i Sydvietnams val 1967. Hans pappa ville få slut på kriget som förstörde deras land och dödade så många människor. Men han förlorade med en knapp marginal och blev därför fängslad av den sydvietnamesiska polisen. I mitten av 60-talet kom David till USA för att studera. Redan som student var han politiskt aktiv och engagerade sig i den då starka fredsrörelsen som kämpade mot Vietnamkriget. Efter kriget verkade David för att förbättra relationerna mellan USA och Vietnam. Men i slutet av 70-talet anklagades han för att lämna ut hemlig information om USAs syn på Vietnams politik och ekonomi. Efter att ha fått ett starkt stöd från kyrkor, universitet och fredsgrupper fick David ett straff på 5 år. Utan det stödet hade han förmodligen fått ett ännu hårdare straff. En annan intressant person är John. Han säger sig vara anarkist. Som anarkist vill han avskaffa stater och regeringar. Istället vill John att människor på arbetsplatser och i bostadsområden ska bestämma över sina jobb och bostäder. Lokalstyre skulle det kanske kunna kallas. Han är också pacifist och kan inte tänka sig att använda våld. De flesta här är dock inte i fängelse på grund av politiska handlingar. Majoriteten av mina medfångar har straffats för att de sysslat med droger. Några har tillverkat knark. Andra har smugglat knark. En del är också inblandade i den amerikanska maffian. Hej då, från Per.
America for beginners. You wear designer jeans after dark. Your shirts are short cuts and satin. But watch out for Central Park, the apartments in uptown Manhattan. It's a sign of the times, you better stay out in front. They've only got time for winners. Just keep living for fun, you son of a gun. In America for beginners. That's America for. America for beginners. That's America.